Hej och välkomna till avsnitt 1185 av amerikanska nyhetsanalyser, en konservativ podcast med mig, Ronny Berggren. Sedan en tid tillbaka så har Sverigedemokraternas tidigare gruppledare i riksdagen, Mattias Karlsson, haft planer på att bygga upp en konservativ tankesmedja för att konfrontera den akademiska vänstern. Nu har tankesmedjan Oikos blivit en verklighet. Här följer ett samtal med Mattias Karlsson om Oikos, hans väg in i konservatismen och vikten av att bygga en stark relation med USA. Varmt välkomna. Mattias Karlsson, välkommen.
Tack så hemskt mycket för att du får med.
Du har ju startat en tankesmedja som heter Oikos, som vi ska prata om lite grann i det här avsnittet. Och den är nyss lanserad och jag har sett reklam på Facebook och så här, och det kommer bli jätteintressant att djupdyka i den. Men jag tänkte vi ska börja lite grann i dig och sådär. Du är en av de här mer kända Sverigedemokraterna, och jag tänkte fråga helt enkelt, när gick du med i Sverigedemokraterna och varför gick du med i SD?
Jag anslöt mig till partiet 1999 i samband med att jag började studera i Lund. Och då hade jag följt partiet ett tag på, man hade startat en hemsida, jag tror 96 eller 97 någonting. Och det intresserade mig, och jag tyckte framförallt att det var intressant att de unga människorna som skrev där, det var ju Jimmy och Rickard och Björn och de här, att de idkade någon slags självkritik i förhållande till partiets förflutna, men det hade jag saknat tidigare. Så när jag flyttade ner till Lund så hörde jag av mig till SD Lund på den tiden, och det var ju Björn och Jimmy då, kan man säga. Så vi träffades på fik där och satt och pratade lite och kom väldigt bra överens och sådär. Min ambition var egentligen att jag skulle vara med och hjälpa till lite inför EU-valet 1999. Min egen bild av mitt engagemang var väl att jag kanske skulle dela 500 flygblad. Men det blev lite mer så.
Ja, alltså Sverigedemokraterna har verkligen växt sen dess, men det jag tänkte fråga, eftersom det är konservatism vi pratar om, alltså, var det liksom ideologi, konservatism som gjorde att du kände att SD är mitt parti, eller var det mer invandringsfrågan? För det är ju en väldigt vanlig fråga som egentligen har lockat väldigt många att gå med i SD.
Alltså idag skulle jag väl säga att jag alltid varit konservativ kanske, men jag tror inte att jag riktigt förstod det då, utan det var ju mer, alltså, patriotismen men också andra frågor, alltså nationell suveränitet, EU-frågan var jag engagerad i redan då till exempel, och alltså, att hade en oro för att vi skulle förlora suveränitet och demokrati, och som sagt de här lag- och ordningsfrågor och i en bredare mening, så alltså, patriotism kan också vara ett ganska brett begrepp, men nu det handlar ju om att värna en viss typ av samhälle, alltså våran sociala väv. Och sådär. Jag hade väl inte det fullt artikulerat för mig då, men jag tror att så här, det fanns en konservativ instinkt redan då. Och sen så har det tagit ett antal år för mig att liksom teoretisera mer och analysera mer kring det och bredda mina perspektiv och så. Men jag tror att jag utgår fortfarande från samma instinkt som gjorde att jag gick med i SD.
Just det. Ja, och sen den tiden då så har jag väldigt mycket hunnit hända, och jag tror att du varit mest känd när, i alla fall, jag tror att det var då jag fick upp ögonen för dig, och det var 2014 i samband med då att Jimmy Åkesson var sjukskriven och du gick in som temporär partiledare, var det väl, visst stämmer det? Och det var ju en ganska, alltså jag minns, det här var ju länge sedan då, men jag minns nyheterna och sådär, man kunde se, det var ju det här roliga smset, give him hell, tror jag Jimmy skrev, om det var till dig eller någon annan. Men jag tror i alla fall att det var i den vevan som jag fick upp ögon för dig, och jag tror att det var då du vart mest känd. Kan det stämma eller?
Mm. Ja, det stämmer definitivt. Alltså jag levde ju i villfarelsen att jag var hyfsat välkänd. Okay. Att jag hade varit arbetsmarknadspolitisk talesperson, jag hade varit med i ett antal tv-debatter och liksom suttit på tillledningen i många år och så, men sen insåg jag ju att det var ju först när jag klev in då, sjukvikarierade för Jimmy, som folk liksom lade märke till mig. Och det var en väldigt, väldigt märklig upplevelse på många sätt, att helt plötsligt så var man än gick, och det där håller ju sen idag, så har människor en bild av en, de känner igen en och de vill prata och sådär. Det är konstigt, jag känner ju inte de här människorna, men de människorna, väldigt många människor upplever att de känner mig. Och det är väl liksom en slags kändisskap som kommer den eran, så att säga. Och det finns väldigt, väldigt mycket fina saker med det. Jag har haft väldigt mycket rörande och intressanta möten tack vare det också.
Mm. Nu har du varit så här under väldigt många år, men jag tänkte fråga, känner du dig bekväm med den rollen? Alltså, tycker du att det funkar bra, eller är det besvärande, eller hur förhåller du dig till kändisskapet så att säga?
Jag kan inte säga att jag älskar det faktiskt, måste jag vara ärlig. Alltså, å ena sidan, det som jag nyss sa, det är så mycket fina möten man har fått tack vare det att folk känner igen en. Och så, men sen så har jag aldrig riktigt egentligen varit bekväm i det där att stå i det starkaste rampljuset och så. Och det visar väl också hur jag har agerat efter det sen, att jag trivs egentligen lite bättre i en lite mer undanskymd strategisk roll. Kanske än att vara den som står högst upp på estraderna och liksom så. Och jag vet inte om de har självkänsla, jag har aldrig varit det, men det är liksom, jag har aldrig riktigt funnit mig till rätta i den rollen.
Men du framstår ju som en ganska eftertänksam person, alltså när man ser dig prata så här, och du har beskrivit som chefsideologen inom Sverigedemokraterna, så man tänker att du är en ganska reflekterande människa, du läser böcker, alltså sådana saker, och om vi tar den biten, liksom, växte det här också fram i det tysta lite grann, alltså att skriva ideologi och sådana saker, alltså?
Ja, alltså för mig har nog politik alltid handlat om idéer och visioner. Alltså det här dagsaktuella fäktandet har aldrig intresserat mig jättemycket. Det är mest något jag har betraktat som ett nödvändigt ont. Och det var när jag började mitt politiska sökande så var det liksom på principprogrammen och annan litteratur av lite mer djuplodande karaktär som jag tittade på innan jag bestämde mig för SD och så. Så att det har nog alltid funnits där, tror jag. Jag bara utgick från att det är så alla gjorde, men sen har jag insett att det inte riktigt är så alla gånger.
Nej.
Tyvärr, kanske.
Ja, okej. Men jag tänkte, du har ju sett verkligen politiken från insidan och du har väl träffat toppföreträdarna för alla Sveriges partier, skulle jag gissa då. Och jag tänkte då fråga, eftersom Sverige är ett land där konservatism är ganska, ja, det är ganska nytt. Det är inte så många som lever idag egentligen som upplever svensk konservatism. Upplevde du på något sätt att, alltså inom politikens väggar så att säga, upplevde du där att här finns det ett behov av konservatism, och fick det dig i så fall att utveckla dina tankar kring det här?
Definitivt. Alltså, ja, när jag gick in i politiken då trodde jag att till exempel att Moderaterna var konservativa. För att det hade de ju varit en gång i tiden och sådär.
Mm.
Sen blev det ju mer och mer uppenbart, och det liksom det kreverade väl under Reinfeldt-eran att man stod för typ allt annat än konservatism, en slags antikonservativ linje väldigt mycket. Det skapade ju ett enormt tomrum. Och i takt med att vi utvecklades, blev lite mer förfinade i vår analys och våra teoretiska utgångspunkter, så blev det väldigt naturligt för oss att glida in och fylla det tomrummet, så att säga. Och det gjorde ju också att man fick tillgång till en helt annan, mycket bredare och mycket mer spännande idétradition än om man bara, så än vad vi tidigare haft när vi snävt identifierade oss som nationalister och patrioter bara. Så det var som en helt ny värld som öppnades via det, som jag tycker har varit väldigt utvecklande och spännande. Och det har ju också, jag skulle ändå vilja säga att givetvis är det ju liksom struktur och samhällsutveckling. Men jag tror också att det faktum att konservatism idag har blivit ett buzzword i Sverige, och att det händer väldigt mycket inom svensk konservatism idag, det tror jag att Sverigedemokraterna faktiskt primärt är orsaken till.
Men jag tänkte alltså mer konkret, alltså träffade du, för jag minns sådana här, det här är ju bara ögonblicksminnen jag har, men jag minns den här debatten i riksdagen, det var länge sedan, och det var den här vänsterpartisten, Diamarca tror han heter eller någonting, och så sa han då till din partikollega Björn Söder att du är inte min talman, alltså sådana här, det är ju väldigt så här konfrontativa, vad ska man säga, konfrontativa möten, konfrontativa händelser. Var du med om något sånt, så fick du känna liksom att de här är ju helt, det här är ju liksom helt vansinnigt, alltså vad är det som gör att man bryter konventioner så här? Har du någon sån liksom personligt minne av någon sån liknande händelse kanske?
Ja, det har ju funnits många sådana. Okay. Det här diskussioner som blev väldigt berömda här med att med Vänsterpartiet tyckte att vi skulle ha olika matköer och inte dela kopiatur och så. Men det jag kommer ihåg starkast personligen var att när jag satt i kulturutskottet första mandatperioden, och då satt jag jämte Lars Ohly. Och vi hade en diskussion om regelverket för det europeiska kulturhuvudstadsåret. Där man då ville ändra på regelverket så att den europeiska kulturhuvudstaden skulle inte längre behöva ligga i Europa. Och jag reserverade mig mot det, för jag tyckte det var en märklig ordning så. Och när jag sa det så ställde sig Lars Ohly upp och bara vrålskrattar och pekar, men ställde sig upp och har sitt pekfinger rakt i mitt ansikte och bara skrattar utan att säga någonting. Som att jag är helt galen liksom. Fast jag menar, jag vet inte om jag är ensam om det, men jag känner bara att liksom, den normala liksom, synen på den situationen är att han kanske är galen. Men det var en väldigt, väldigt bizarr och märklig situation som bröt alla konventioner, för att utskottsmötena är normalt sett ganska formella. Man sitter i de här väldigt fina, anrika salarna och man ofta redogör man mest för hur man ska rösta, och man ger en kort motivering varför och sen går man vidare på nästa punkt. Så alltså, det var en väldigt märklig upplevelse som jag direkt kom att tänka på.
Ja, alltså när vi pratar om två vänsterpartister, var Vänsterpartiet värst eller? För man tänker ju också att även Miljöpartiet är åt det där hållet ungefär.
Ja, alltså det är väl rätt uppenbart att det är de två partierna som har haft svårast att skilja på sak och person. Mm. Alltså en del politiker som man, vars åsikter man fullständigt avskyr och som fullständigt avskyr mina, har ju varit väldigt sympatiska mellan skål och vägg så att säga. Alltså inte för att de har tyckt något annat, men därför att de har bara kunnat skilja på saker och person. Annie Lööf till exempel har alltid varit väldigt trevlig med mig. Ett undantag i Miljöpartiet var väl Gustav Fridolin, som faktiskt också från första början var väldigt sympatisk och vänlig mot oss sverigedemokrater. Men en hel del socialdemokrater också som är, alltså, man hälsar inte tillbaka, det är någon slags psykologisk utstötningsmekanism som de ägnar sig åt väldigt mycket, eller gjorde i alla fall, det där ändras från år till år och bara blivit bättre. Mm. Men moderater och kristdemokrater har ju hela tiden varit de som har varit vänligast och lättast att prata med, både på ett personligt plan och politiskt plan.
Mm. Men just det här med att skilja mellan sak och person, jag menar, det är ju precis som du var inne på, så det är ju demokratins stora dygd egentligen, det är det demokrati handlar om. Alltså att vi ska bråka i politiken, det är det politik går ut på lite grann. Samtidigt så ska vi också kunna leva som vänner på sidan om politiken. Jag menar, känner du att det här är någonting som, vi har nu pratat om Miljöpartiet och Vänsterpartiet då, men att det här är en grundläggande egenskap som vi har för lite förståelse för i Sverige?
Ja, det tycker jag. Jag tror att vi har förlorat något väldigt viktigt med det. Och det där tror jag man kan koppla också till försvagandet av den nationella identiteten. Därför att jag tror att det var mer uppenbart för alla förr att även om man hade väldigt olika uppfattningar så var vi ändå svenskar någonstans. Och man kanske utgick från att alla vill något väl. Man har olika vägar till målet och sådär, olika lösningar och analyser och så. Men man förenade sig i någon slags grundläggande, ganska stark gemensam identitet. Och den har ju försvagats något oerhört. Och att den här typen av frågor nu är så pass känsloladdade som de är, det är ju också för att de är av en annan karaktär. Den politiska striden idag är ju i någon mening existentiell. Alltså det är två helt olika världsbilder som står mot varandra. Innan så bråkade man om hur höga och låga skatter vi skulle ha. Nu bråkar vi om vi ska ha kvar ett land i princip. Mm. Alltså det är mer eller mindre uttalat från flera partierna i riksdagen att man vill avskaffa nationalstaten. Om man eroderar nationalstaten år för år och sådär. Medan vi då som känner att det finns väldigt stort värde i den upplever att vi har ju som liksom att sanden i tinglaset rinner undan och för undan och att det är något väldigt viktigt att på väg att förlorat. Så att, och den typen av frågor som blir väldigt, väldigt känsloladdade på ett sätt som det kanske inte var innan. Och det leder ju också till polarisering på alla nivåer.
Mm. Ja, men det här leder oss lite grann vidare då till de här stora frågorna och sådär. Och konservatismen och ja, det som nu är Oikos. Men jag vet ju att en influens som du pratar om väldigt mycket när det kommer till ja, ditt eget konservativa tänkande då. Det är den nu avlidne, tragiskt nog, brittiske konservativ filosofen Roger Scruton. Och ja, jag har läst och hört dig på tv och sådär och du brukar prata väldigt gott om honom. Hur mycket har han betytt för dig?
Väldigt mycket. Jag skulle nog säga att han är min mest betydelsefulla intellektuella influens och förebild. Det handlar väl lite om att jag har nog alltid varit nyfiken på konservatismen som sådan. Men den konservatism som primärt har tagit plats i en svensk kontext är den amerikanska. Och framförallt den amerikanska kanske som grundlades nu på 80-talet och så här. Och för mig så jag är inte materialist i den bemärkelsen riktigt, att jag har aldrig riktigt kunnat ticka igång på så här skattedebatter och hela liksom striden kring en stor och liten stat och så där. Jag är ganska pragmatisk i den striden så. Så att jag har inte själv en aktiv gudstro, även om jag så har väldigt stor respekt för mig som kulturellt kristen och agnostiker, men jag har liksom inte den här starka religiösa drivet heller. Och då gjorde det svårt för mig att identifiera med den amerikanska konservatismen. Vapenfrågan känns inte heller så aktuell i Sverige. Och det är en stor sak för USA, amerikanska konservatism. Och då hittade jag Scruton i alla fall, som hade en helt annan ingång i det här. Och hans konservatism utgår ju primärt ifrån värnandet av de små naturliga gemenskaperna. Familjen, hembygden, civilsamhället. Om nationen och att han har, hela hans komplex bygger, kokar någonstans ner till värnandet av hemmet och stärkandet av hemmet i känslan och där fann jag liksom gemensamma beröringspunkter direkt med hur min politiska resa sett ut och vad det en gång i tiden var som fick mig att engagera mig i det här trots alla svårigheter och så, och det slog an en ton direkt. Sen har han ju en fantastisk formuleringsförmåga och ett intellektuellt djup som gör dem väldigt svårt att återge. Det låter så trivialt när jag redogör för hans tanke, för att jag har liksom inte, jag är en intellektuell dvärg från honom. Jag tycker när man läser hans böcker så, eller man läser några sidor i taget, så får man sätta sig och tänka efter. Det är liksom ingenting som man sitter och sträckläser. Så här, det är väldigt mycket subtila klokskaper i varje mening.
Mm. Och jag tycker att, alltså jag har läst två av hans böcker, The Face of God och How to Be Conservative tror jag den heter. Och jag tycker det är intressant det där, därför att ni har ju många likheter på så vis att han hade ju inte heller, vad jag förstår i alla fall, någon aktiv gudstro så. Men han förklarar ändå i sin bok då, i The Face of God, alltså trons betydelse för Storbritannien i hans fall, och historia och trons betydelse för det samhälle man lever i och de här stabila liksom strukturerna. Du nämnde familjen, men det finns även andra saker han pratar om, kultur och liksom minnesmärken, alltså sådana saker. Så att han väver samman det på ett väldigt bra sätt och gör att konservatismen, som kanske ändå i synnerhet Storbritannien, men även i USA och såklart, och säkert i Sverige också, har en väldigt lång gemensam historia med kristendomen, att den kan vara relevant även om man kanske inte har en aktiv personlig gudstro. Så att på så vis är han ju väldigt, han har ett brett tält som man brukar säga.
Ja, det är ju i allra högsta grad sant.
Mm.
Ja. Och jag brukar säga att jag försöker plocka kristendomen ur den kulturen. Det är lite som att försöka plocka liksom äggen och sockerkakan efter att den är bakt. Liksom vi är så stöpta i kristna ideal och kristna historia och så vidare, och kristna institutioner. Så att det skulle vara helt fåfängt. Och det försöker jag förklara för även ateister i mitt eget parti. Att man kan ha vilken personlig tro man vill, men som konservativ så ser jag det som, det är märkligt att vara konservativ i Sverige utan att åtminstone visa någon slags grundläggande tillbehörlig respekt för kyrkan och kristendomen som fenomen.
Vi kommer att komma in, du nämnde lite tidigare amerikansk konservatism.
Jag skulle tillägga skruten bara när vi ändå är inne på liksom religiositet och sådär, att jag tycker att en annan fantastisk sak som han har gjort är att han har lyft skönhet, sublimitet och så som någon slags antingen komplement eller alternativ för icke-troende. Alltså det är något som man kan nå det transcendala på något sätt via skönhet, konst och det sublima. Och det där är en aspekt som också har slagit en annan liksom klangbotten hos mig och som jag tycker är väldigt viktig. Och det är också något så här att man har någon slags instinkt. Man har gått och stört sig i många, många år på, eller jag har gjort det i alla fall, att allting vi bygger och skapar just nu i vår moderna kultur är fult i princip. Frånstötande nästan. Och jag har inte riktigt förstått varför. Och när man får hela den bakgrunden förklarad för sig med postmodernismen och hela skiftet av ideal och vad det faktiskt kan göra med människor i form av att, så att säga, tala till de goda sidorna av ens själ eller personlighet, att få vara omgiven av vackra ting och vackra miljöer. Det är också en aspekt som jag inte ens såg som politisk innan, men som Scruton verkligen har öppnat ögonen hos mig för.
Det är intressant och vi kan fortsätta lite på Scruton då i så fall, därför att jag tycker att alltså han är avliden nu och jag vet inte om han var 70 år gammal eller något sånt där, men någonstans där omkring. Och jag skulle säga att när han växte upp, då var det ju verkligen en helt annan tidsanda än den du och jag växte upp med till exempel. Ja, men han växte upp under 68-rörelsen när vänstern var väldigt dominerande, kanske fel ord, men väldigt hetsk och väldigt högljudd i alla fall, och nästan alla i hans generation påverkades av det där. Han tog väl till sig det lite grann, men sen insåg han att det här är ju helt fel, jag måste gå i en annan riktning. Så att han bröt i mångt och mycket med sin generation och banade väg för många andra som är mycket yngre. Så att sådana som han kanske inte fick uppleva liksom konservatismens utblomning, men definitivt så var de med att liksom bana väg för liksom att bryta med det här där du nämner nu gamla fula i förhållande till arkitektur. Och det tycker jag är intressant. Jag tycker också att en parallell finns till Margaret Thatcher. Hon var ju lite äldre då såklart än Roger Scruton, men hon var också lite före sin tid. Hon hade på något sätt bevarat den här, hon var ju också så gammal att hon minns från sin barndom det här mer konservativa Storbritannien innan andra världskriget. Men sen så växte hon upp och hon hade hela sin politiska verksamhet i en tid när det egentligen totalt var de här vänsteridéerna som dominerade nästan allt, och hon gick också mot strömmen. Så Storbritannien har ju de här tänkarna, Roddy Scruton och politikerna Thatcher, som verkligen banade mark för det jag ser växa fram nu i alla fall på ett bredare plan nästan i hela Europa. Skulle du hålla med om det?
Ja, definitivt. Jag håller med om analysen fullständigt. Och det som förenar dem också är väl att de båda två var väldigt principfasta och modiga. Alltså, man ser inte det här liksom ryggkröken som man ser hos nästan alla etablissemangspolitiker i Sverige, utan det är en väldigt bergfast principfasthet som är befriande någonstans att bevittna. Och det är också en orsak till att jag har hållit Scruton så högt, att han också så att säga har levt sina ideal. Att under kommunisttiden till exempel så var han ju aktiv i motståndsrörelsen. Han åkte in bakom järnridån, smugglade in förbjuden litteratur, höll underjordiska skolor för dissidenter, seminarier kring demokrati och konservatism. Och faktum är att liksom det nya styret som kom efter murens fall i både Tjeckien, Polen, Ungern och flera andra länder hade varit Scrutons studenter i de här källarskolorna under kommunisttiden. Han var förföljd av den hemliga polisen i flera länder och blev utsparkad från Tjeckien bland annat. Och han har fått hedersmedaljer. Men alltså att han var ju på riktigt beredd att riskera livet för det han trodde var rätt. Och det ser man inte så ofta. Det är inte så ofta som filosofer är aktivister. Nej. Och sen dessutom då att någon faktiskt tror så pass mycket på någonting att man faktiskt börjar dö för det. I en tid där väldigt många politiker bara fullständigt byter principer och övertygelser från en dag till en annan för att hålla sig kvar vid köttgrytorna, vilket vi ser exempel på hela tiden i Sverige hos de stora partierna.
Mm. Jag tänkte om vi avrundar lite, om du inte har mer att lägga till med gällande Scruton, men jag måste fråga dig också, du har ju träffat Scruton, visst stämmer det?
Ja, vi träffades flera gånger, och faktum är att han var egentligen, han hade lovat mig att han skulle vara med när vi lanserade Oikos. Så det var tragiskt på massa sätt. Jag träffade honom senast cirka ett halvår innan han dog förra året på en middag i Bryssel. Jag tror vi träffades 4 gånger i alla fall.
Och han var alltså, om du börjar lite kort, alltså som person, alltså nu har vi pratat om hans idéer, hans böcker, hans filosofi och hans livsgärning, men som person då, var han rolig, var han varm, alltså lite kort?
Ja, han var rolig men inte varm.
Okej. Okay.
Men jo, han hade nog värme också, men han var ganska introvert, så lite kantig socialt, men blicksnabb och hade en typisk vet, så här, brittisk underfundig lite underdrivande humor och så. Så han var väldigt rolig. Och sen så såklart liksom typisk filosof, han kunde lätt förlora sig totalt i liksom så här, ganska ovanliga resonemang kring det ena och det andra och sväva ut om vilket ämne som helst egentligen när han väl liksom gick igång på det. Sen till den långa stunden han var väldigt tydlig med vad han tyckte. Så tyckte han att samtalet var ointressant, och då antingen så sa han det rakt ut eller så satt han bara och liksom tittade åt ett annat håll och liksom så jätteuttråkad ut. Så alltså, man fick liksom vara på tårna när man skulle, för att man skulle, ja.
Ja.
Sen att han fick ut någonting från umgänget också.
Ja, just det. Ja, men jätteintressant. Jag tänkte att vi ska gå
Tack,
vidare
tack.
och prata lite grann om Oikos då. Och det här är ju alltså, ja, det är den här tankesmedjan då som du har skapat, som du har liksom, ja, skapat helt enkelt. Kan du berätta lite grann om idén till Oikos och ja, hur den växte fram?
För det första så kan jag säga att jag har ju haft en vision säkert i 10 år om att någon gång få en möjlighet att ägna mig åt någonting utanför det här dagspolitiska käbblet, eller vad man ska säga, fäktandet. Och jag har alltid varit uppfattningen att politik ligger nedströms från kulturen och att de här institutionerna och de här sfärerna, civilsamhället, kulturen, akademin, alla de här sakerna är väldigt viktiga. Och jag har haft en analys att jag tror att det är svårt för en rörelse att både vinna men framförallt att över tid behålla inflytande om man inte har med sig en betydande del av den intellektuella och kreativa klassen. Och därför så har jag alltid försökt trycka på det här att vi måste få fram någon slags konservativ motkultur inom intelligentian och inom kulturlivet och civilsamhället. Så det har jag varit väldigt besjälad av väldigt länge. Och nu blev det helt enkelt så att partiet har professionaliserat så mycket. Det fanns utrymme för mig att kliva lite åt sidan och få ägna mig åt det här då, och börja tänka på allvar på hur man skulle kunna förverkliga sådana här projekt. Så det har varit en lång resa. Men jag tror att för 2 år sedan var det väl ungefär som jag bestämde mig för att försöka göra det här på riktigt. Och sen så har det då stegvis gått sig framåt till punkt där vi nu faktiskt är igång med verksamheten och konkret har börjat jobba som en tankesmedja.
Men vad är målet om Oikos, alltså på sikt, och hur ska ni liksom arbeta för att nå målet?
Ja, med flera parallella mål. Alltså det övergripande målet är väl att bidra i så hög utsträckning som möjligt till att konservatismens idéer och ideal blir norm. Och då är det ju tankesmedja rör sig kanske primärt i en mer intellektuell sfär och en akademisk sfär. På kortare sikt så handlar det om att bara se till att skapa ett motstånd värt namnet mot de radikala vänsteridéerna som totalt dominerar den här sfären idag. Sen finns det andra mer praktiska kortsiktiga mål. Jag vill till exempel att Oiko ska vara en konstruktiv del i att försöka förverkliga idén om det konservativa blocket. Jag hoppas att det kan bli en samlingspunkt för konservativa som är intresserade av politik på ett lite djupare plan från flera olika partier och rörelser och att vi ska kunna bli en naturlig mötesplats och kunna erbjuda perspektiv som känns intressanta, lyfta frågor som känns intressanta för olika schatteringar av konservativa. Så ja, det är väl en del av målsättningen.
Man kan väl betona då, jag läste på hemsidan att Oikos är inte partipolitiskt bundet så att säga. Du är ju väldigt förknippad med Sverigedemokraterna då såklart, men Oikos är alltså partiobundet.
Det stämmer. Och vi är 7 personer i förtroenderådet och jag är den enda sverigedemokraten. Det finns ju en värdegemenskap såklart bland oss som har startat det här. Men vi har också ganska olika uppfattningar om en hel del frågor faktiskt. Och det tror jag är bra och nödvändigt. För att det här är inte någon slags bara ett propagandaorgan. Utan det är ju meningen att man ska faktiskt kunna tänka ganska djupt och ganska fritt och ganska brett inom ramen för Oikos. Och det tror jag är enda sättet också om man ska kunna skapa ett intresse utanför så att min sfär. Och faktiskt göra det till en mötesplats för alla. Sen är det ju liksom vissa frågor. Idag är det ju ganska uppenbart vad som är, tycker jag, att det finns en hierarki av frågor som jag tror att de flesta konservativa är ganska överens om att det här måste vi adressera först. Jag menar, lag och ordning till exempel är helt uppenbart någonting som måste adresseras på alla plan. Frågan om social liksom, sammanhållning och medborgaranda, gemenskap, nationell identitet har ju också lyfts upp alla idag anammat att någonting måste göras i den riktningen.
Jag håller helt med. Om jag är inne på sakfrågor, jag kan nämna två frågor som jag brinner för och där jag tror att konservatismen verkligen behövs för att styra upp dem. Och en fråga är yttrandefriheten. Det är kanske en fråga som man tidigare förknippade mycket med liberalismen och sådär. Du vet, liberaler, vi står för yttrandefrihet och Voltaire citat hit och dit och sådär, du vet. Men alltså, jag anser ju idag att de som står upp för yttrandefriheten, det är konservativa som verkligen står upp för principen på riktigt, att liksom man ska rätta yttra sig fritt utan olika liksom att slås ner om man säger inom parentes då fel saker. Och där tror jag att konservatismen är det främsta motmedlet mot cancel culture, åsiktskorridorer och sådär. Har du några tankar kring det?
Jag håller helt med. Scruton sa bland annat att det finns ingen intolerans om den liberala, de kan inte blidkas. Men det har blivit så. Jag tror att det hänger ihop lite med Dan Korn hade en intressant text idag på AIKs hemsida om människosyn och att alltså liberaler någonstans på grund av att de har en utopistisk vision för det första och sen har de en väldigt ljus människosyn. De ser människor som helt och hållet förnuftiga och sådär, och deras väg som den enda sanna vägen. Linjär utveckling och så. Så då blir det liksom att de tror att de vill bara göra oss av med de här jobbiga konservativa som håller på att bromsa och sakta ner och står i vägen. Då kommer alla bli lyckliga och få det bra. Det är i princip samma tänkande som kommunismen hade. Mm. Och då blir de också väldigt intoleranta och de retas väldigt mycket på folk som inte tycker likadant som de själva. De ser det inte riktigt som att det handlar om rätt och fel utan om gott och ont snarare. Därför att deras väg är ju för dem den absolut goda. Den kommer ju leda till paradiset liksom. Mm. Och det blir väldigt farligt för då blir man väldigt förtryckande mot dem som man upplever står i vägen. Och det är precis det vi ser idag. Att liberalismen är på väg att bli totalitär. Och det borde ju vara en motsägelse i sig själv. Men det, tyvärr är det inte så. Och det är där oroar mig väldigt mycket.
Nej, jag håller med. Alltså, när jag diskuterar oftast på nätet, men även live, men oftast på nätet, de som inte känner mig, de som känner mig, där är det oftast enklare. Men då är det ofta så att liberaler är de här som är tystast, de svarar inte och de kör med liksom, medan vänsterpartister, de kan vara väldigt så här, nu ska jag debattera och sådär. Men liberaler, det är mer liksom cancel culture och sådär. Det är lite min personliga uppfattning i alla fall. En annan fråga som jag också tänker att konservatismen i synnerhet och här i Sverige har en oerhörd roll för att värna, det är ju såklart då idén om nationen, gränser och nationen. Det här är ju någonting som finns inom konservatismen i Storbritannien, det finns definitivt inom konservatismen i USA och det finns inom konservatismen överallt, utom kanske i konservatismen i Sverige. Och jag har ju en tidigare bakgrund då i Kristdemokraterna och där var man ju ändå, det måste ändå sägas, där var man mer konservativa än inom Moderaterna. Men när man pratade om konservatismen inom Kristdemokraterna, då var det med familjen, det var liksom det kristna arvet, men det var inte nationen. Och där ser jag då alltså att en ny konservatism skulle på något sätt kunna värna nationen på ett bättre sätt än någon annan ideologi i Sverige idag.
Det är en helt korrekt analys att det har funnits någon slags fobi för nationen som idé och begrepp. Man skulle kunna säkert göra ett eget program om varför det är så. Men det är i alla fall ett faktum. Och jag delar också uppfattningen att konservatismen har alltid värnat naturliga gemenskaper och man har alltid sett nationen som en av dem. Att bygga en ny konservativ rörelse utan åtminstone något mått av patriotism tror jag är dödfött. Och det, i synnerhet idag, jag skulle ändå säga att anledningen till att vi har en konservativ renässans i Sverige nu idag, det är till stora delar på grund av en reaktion mot nedmonteringen av nationalstaten och nationella identiteten. Jag tror att det är där mycket av energin faktiskt kommer ifrån.
Ja, det håller jag helt med om. Jag menar, det är inte många länder som skulle acceptera liksom en böjd flagga på liksom det stora nationaltorget i huvudstaden. Det är egentligen bara Sverige som sånt går hem.
Nej, vi är oikofobins högborg, tyvärr.
Men då har vi pratat lite grann om Oikos och jag har en sista fråga när det gäller Oikos också, namnet. Jag tror att du var inne på det alldeles nyss, men namnet Oikos, var kommer det ifrån och vad betyder det?
Ja, det kommer från antikens Grekland och det betyder hem, hushåll, men hem är väl liksom den vedertagna betydelsen av det. Och det är också att vi har valt det namnet är lite en hommage till Scruton för att han populariserade begreppet i sina teorier och han var också han som myntade begreppet oikofobi som då är motsatsen, det vill säga en slags fobi för det egna. tendensen att alltid ställa sig på den andra sidan mot oss och sådär. Så att det är liksom en blinkning till det. Och också en liten signal om vad vi lägger tonvikten i vår konservatism. Det är inte primärt fiskal konservatism som vi kommer ägna oss åt, utan det är ju kultur och identitetsfrågor kommer att stå i centrum.
Hur har, en sista fråga om Oikos då, hur har Oikos blivit mottaget av media i Sverige och av, ja, kanske andra tankesmedier och så?
Det har väl varit liksom ganska förväntat. Jag måste säga att jag är positivt överraskad av intresset. Det har varit ett enormt intresse. Och vad det beror på vet jag inte. Jag tror att det är någon slags skräckblandad förtjusning, skulle jag vilja beskriva det som, från socialister och liberaler. Alltså de har liksom varit vana vid att få regera självständigt på de här fälten. Och nu helt plötsligt ska de få en utmanare, och det skrämmer dem. Jag tror också att det skrämmer Timbro till exempel, som har levt gott länge på att de har varit rösten för både liberaler och konservativa. De konservativa har fått liksom acceptera och leva en slags undanskymd tillvaro, få något litet projekt som varar i 3 månader, som går på ett seminarium var fjärde år och sådär, och sen så har resten varit liberalism. Det kommer inte funka nu, och de känner att de är hotade, tror jag. Sen har det ju då såklart varit liksom, det var ganska krystat kritik, tycker jag. Väldigt mycket har de gått ut på att jag är sverigedemokrat. Och så har man beskyllt Oikos för att vara en renodlad liksom propagandacentral för SDF, utan att ha några belägg för det alls. Eller förklara varför 7 andra människor skulle gå med på att vara det fast de inte är sverigedemokrater. Ja, de kommer inte på något bättre.
Nej. Okej, men då ska vi gå vidare till den andra konservativa sfären, och det är mer, alltså mitt stora intresse, det är internationell politik då, och i synnerhet USA. Och jag tänkte prata lite grann om anglosaxisk konservatism med betoning på USA. Men vi kan börja i Storbritannien, och när jag har följt Sverigedemokraternas resa så har jag uppfattat att SD har rört sig ganska mycket från, ja, konservatism, kanske mer inriktning mot Danmark och så här, och sakta men säkert mer mot den brittiska konservatismen. Och om jag uppfattar saken rätt så började det med Nigel Farage, och ja, då var det UKIP som han ledde då, och ni byggde en liten bro dit. Kan du berätta lite om det? Och stämmer det att det var den första liksom orienteringsprocessen mot, ja, det lite mer anglosaxiska?
I någon mening, vi nämner till exempel One Nation Conservatism, Benjamin Disraeli i principprogrammet, så att jag hade tittat på det redan för något decennium sedan. Och sådär. Men när det handlar om direkta relationer så var det ju så att när vi kom in i Europaparlamentet 2014 så fick vi då ett möte med Nigel Farage, som var med på det faktiskt. Där liksom, vi var nästan som att gå in för ställa sig inför en domare, att vi fick pitcha vår sak, och sen så fällde han utlåtandet om vi skulle släppas in i hans grupp eller inte. Så, en ganska speciell upplevelse. Men det gjorde i alla fall att vi kom in i den här brittiska sfären, brittisk politik. Vi blev indragna i Brexit-rörelsen. Peter Lundgren, det har inte uppmärksammat så mycket, men alltså Peter Lundgren var ju Peter och Nigel Farage åkte ju runt själva i en turnébuss de sista 2 veckorna innan valdagen i Brexit-rörelsen.
Jag kan bara inflika då att Peter Lundgren är en av Sverigedemokraternas EU-parlamentariker.
Precis, så att jag tror att det finns nog inget. Det var inget annat utländskt parti eller någon utländsk politiker som var med och påverkade de sista skälvande timmarna i Brexit-omröstningen, liksom, som SD på ett lugn var. Men i alla fall, vi fick en nära relation där. Sen blev det ju så då, i och med att de var så framgångsrika, så skulle de ju lämna. Det blev ju så att i och med att de lyckades med sitt uppsåt så skulle ju britterna lämna parlamentet. Och det, och så att det fanns ju ingen större framtid kvar i den gruppen. Vilket gjorde att vi började söka oss åt andra håll. Då var ju det närmaste alternativet var ECR. Vid den tidpunkten så var både Dansk Folkeparti och Samfinländerna också med där. Och den grundades ju av Tories. Och de har satt sin prägel väldigt mycket på den som institution och så. Så att då kom vi med där, och det var ingen lätt process, kan jag säga. Jag var personligt engagerad i det där ganska djupt. Jag åkte skytteltrafik till Strasbourg och Bryssel i ett par år nästan för att bereda vägen för det fanns motstånd först. Men vi kom in där i alla fall och det öppnade en massa dörrar sen. När vi väl hade fått in foten över tröskeln så säger jag att det på bredare plan av Tories och de andra partierna. Så fick vi tillgång till en internationell arena som vi inte hade kunnat drömma om innan. Alltså de hade ju sedan decennier upparbetade relationer med USA. Med konservativa i en del av den saxiska Sverige, Nya Zeeland och Australien. Ja, i stort sett för världen. Mm. Och har varit väldigt hjälpsamma mot oss. Och även om Tories då har lämnat parlamentet så är det ju i sidan av parlamentsgrupperna så finns det också nätverk, de kallas för partier egentligen. Så att det finns ECR Party och ECR då gruppen i parlamentet. Och i nätverksdelen är Tories fortfarande med och väldigt aktiva. Och där sitter jag också med i styrelsen på europeisk nivå. Mm. Så att jag jobbar väldigt nära med Tories och de har hjälpt oss väldigt mycket också med våra amerikanska kontakter och det är också liksom en del i alla fall av förklaringen till att vi har kunnat få så fruktbara relationer på andra sidan av Atlanten också.
Mm. Ja men jätteintressant och vi kan gå vidare dit då till USA och andra sidan av Atlanten och där vet jag att du har besökt den här amerikanska stora konservativa konferensen CPAC som har funnits sedan 70-talet och jag har ju hängt med om konferenserna i tid och evighet nästan känns det som men du har varit där på plats och besökt CPAC och kan du berätta lite mer då om hur, du har ju berättat ungefär hur det gick till men relationerna över Atlanten för det här är någonting jag verkligen brinner för alltså att bygga broar till det konservativa USA då.
USA är ett oerhört spännande land och jag tycker det är märkligt att svensk så kallad höger inte har fått sig om att odla de amerikanska relationerna mer. Det är också helt uppenbart att när man alltså att vi har någon slags schablonbild som nästan är parodisk av amerikansk politik. Det är så pass mycket mer djuplodande, intressant, avancerat och brett. Och båda de här partierna, demokraterna och republikanerna är ju monsterkolosser som är så enormt professionellt organiserade så att det är inspirerande bara i sig självt att vara där och bara försöka förstå hur deras struktur och så. Jag var där tror jag första gången 2017. Jag har varit på CPAC några gånger nu och för varje gång man åker så får man nya relationer och det har inte bara varit CPAC, jag har varit på andra resor men jag har varit och träffat ett stort antal tankesmedjor i förberedelseprocessen för att starta Oikon så att lära mig hur de arbetar och fungerar och sådär. I USA handlar det väldigt mycket om personliga relationer och kontakter faktiskt på ett annat sätt än i Sverige. Alltså att man möts på ett personligt plan och det kan få stor betydelse. Vi hamnade på ett möte i Vita huset som inte ens var inplanerat bara därför att vi bondade med några högt uppsatta tjänstemän inom utrikesdepartementet. Sånt där händer inte riktigt i Sverige. Men USA är väldigt dynamiskt och väldigt spännande på det sättet. Och är man intresserad av liksom, sociala relationer och nätverk så är det ett fantastiskt land på många sätt.
Jag vet också att du var på ett viktigt, stort bröllop, ett stort konservativt bröllop som hölls mellan Candace Owens och hennes make, som jag har glömt förnamnet på, men det vet säkert du.
George Farmer.
Ja. Exakt, precis. Och kan du berätta lite om det? För jag såg ju de här bilderna som du och även Tobias Andersson då la ut på Facebook och sådär, och det var rätt häftigt alltså att se.
Ja, men det där är väl ett bra exempel på vad jag nyss pratade om, att är man intresserad av att få riktigt bygga relationer med människor så finns det väldigt goda förutsättningar att göra det i USA. Att vi hamnade på det här bröllopet kom sig av att vi först var på CPAC, lärde känna George då, som vid den tidpunkten var engagerad i Brexit-rörelsen och så hans familj har ju varit finansiärer till Tories under många år och hans far sitter i House of Lords och sådär. Och vi kom bra överens, höll kontakten och sen så blev vi bjudna på bröllopet och där fanns ju stora delar av så att säga den övre skikten i den republikanska rörelsen. Alltså man träffade väldigt mycket intressanta, spännande människor där, det var allt från Hollywood-skådisar. Vi drack öl med Angelina Jolies pappa, John Lloyd, som har vunnit Oscar själv. Och vi träffade senatorer och opinionsbildare och sådär. Och en av dem vi träffade där var då en person som senare, bara 2 dagar senare, ordnade in oss i ett möte i Vita huset.
Just det.
Så att, ja, det handlar om att bygga personligt förtroende och sådär väldigt mycket. Samtidigt som man också, det måste finnas en värdegemenskap i botten. Och det som jag tror att en av grundförklaringarna till att vi har lyckats bygga så pass goda relationer så snabbt är ju också att med Trump så skakades ju hela apparaten om. Och det har gjort att det har blivit en helt annan dynamik som jag tycker är oerhört spännande. Det amerikanska eller republikanska partiet har ju förändrats ganska mycket på ganska kort tid. Och de här gamla, ganska cementerade, ganska trista strukturerna har ju förändrats. Tycker jag på många sätt till det bättre. Och det öppnar ju också vägarna för nya aktörer att komma in.
Mm. Vi ska komma in på Donald Trump alldeles strax, men jag tänkte fråga, du var inne lite tidigare på att det här är en dörr, alltså dörren in i amerikansk konservatism som andra partier i Sverige helt och på högersidan då i synnerhet och såklart som de har helt missat. Och jag håller helt med om det. Det här har varit min kritik mot Moderaterna, men kanske ännu mer Kristdemokraterna, och att varför har man inte bondat, knutit band över Atlanten? Och jag skulle då säga att det beror i mångt och mycket på att både Kristdemokraterna och Moderaterna har köpt de här svenska mediala nidbilderna av republikanerna. Alltså i svensk media så förenklas ju USA oerhört mycket, och man, liksom republikanerna i Sverige, de blir helt obegripliga. Alltså man tänker bara vilka knäppjökar om man bara följer svensk media. Tror du att det är orsaken till att de här andra partierna och Moderaterna och Kristdemokraterna i synnerhet, att de har känt att ja, det där är inte våran grej, vi gynnas inte alls av att ens försöka räcka ut handen, utan de får hålla sig där borta och vi sköter vårt eget och går i en mer vänsterliberal riktning som alla andra?
Hallå?
Ja, hej.
Ja, det svarar lite på linorna. Jag tror jag hörde ditt resonemang dock, och jag håller helt och hållet med den analysen. Dels så grundades det väl i att Moderaterna och Kristdemokraterna under väldigt lång tid inte var konservativa och därför inte kände sig hemma med konservativa någonstans i världen. Men sen är det också, alltså svensk media gör ju det väldigt svårt att förstå världen numera eftersom de rapporterar så vinklat. Och det är väldigt tydligt när det fallet i USA och den republikanska rörelsen. Alltså, den bilden vi får av amerikanska konservativa, det är liksom tobakstuggande hillbillies med magahattar i Appalacherna i princip. Men när man åker dit, och det var, jag måste säga att även om jag förstod att det var en nidbild, så var jag förbluffad ändå första gången jag åkte till USA och började odla de här kontakterna med republikanerna, när jag märkte hur otroligt mycket smarta, sofistikerade, drivna människor det finns, och hur otroligt proffsig den här rörelsen är. Och bred och spännande på många sätt. Och det finns gott om snygga människor också som har alla tänder kvar. Och så där. Men alltså, det är liksom en helt annan, den verklighet man möter där är någonting helt annat. Bilderna som svensk tv förmedlar konstant och har satt igång med på högvarv nu.
Ja. Om vi går in då lite grann på Donald Trump konkret. Jag läste, du var med i DN, Dagens Nyheter idag, och där förklarade du att du stöder Donald Trump och du stöder hans omval. Och jag tror faktiskt att du är den första högre uppsatta politikern i Sverige som uttryckligen specifikt säger att jag stöder helhjärtat Donald Trump. Känner du till någon annan som har gjort det så tydligt?
Nej, det tror jag. Det har jag nog inte. Och jag har väl kanske lite lyxen av att kunna göra det eftersom jag inte är så högt upp i hierarkin i formell mening. Men jag tycker det är märkligt att vara höger och att inte stödja Donald Trump i det här valet. Jag menar, och sen förstår jag samtidigt varför folk drar sig för att göra det. För att det är så att 90% av svenska folket tycker inte om Donald Trump. Och det finns en orsak till det i hur rapporteringen har sett ut och sådär. Men det beror ju också lite på vad han är. Alltså jag kan inte säga att jag ser Donald Trump som en personlig förebild i sin ledarstil och hur han för sig. Jag tror att det gäller nog en hel del även republikaner i USA att man hade sett vara en ledare med en delvis annan persona. Men och tittar man på resultaten, jag tror att bara just det faktum också att Donald Trump kommer inte från konservatismen och republikanerna. Han är liksom inte uppsprungen ur den miljön egentligen. Och han hade mycket stor del av etablissemanget mot sig. Det tror jag har gjort honom till en av de mest ideologiskt konservativa presidenter som USA har haft i modern tid. För han har varit tvungen att vinna stödet från de här väldigt starka konservativa och mer principfasta intressegrupperna. På ett sätt som andra kanske inte riktigt har varit. Jag tycker med alla objektiva mått mätt så har han varit en framgångsrik president. Man måste också förstå att jag menar, en president är ju en galjonsfigur. Det här valet handlar egentligen inte om primärt om Joe Biden eller Donald Trump. Det handlar om två olika rörelser som står mot varandra med totalt olika ideal och ideologier och visioner. Och i det valet så är det väldigt enkelt för mig att säga att jag är konservativ och republikanska sidan.
Mm.
Det betyder inte samtidigt att jag liksom dyrkar Donald Trump eller tycker att allt han säger och gör är rätt eller ens rekommendabelt.
Nej, men alltså du stödjer republikanerna och Donald Trump är republikanernas nuvarande företrädare, helt enkelt.
Exakt, så enkelt är det.
Jag tänkte också, ett kort, jag såg Jimmie Åkessons sommartal bara i augusti, det var ju några veckor sedan nu, och jag tror inte att han tar ställning i, liksom, i den här frågan vem som ska bli president i USA, men jag tyckte det var en rolig sak. Han sa så här, att han sa att det är coronakris nu och han nämnde den osynliga fienden, och som USA-nörd som jag är så kände jag att det här är en direkt översättning av Donald Trumps uttryck The Invisible Enemy, som Donald Trump säger på varje presskonferens. Frågan till dig då är, var det här hämtat från Donald Trump, vet du det?
Det kan jag faktiskt svara. Jimmy skriver sina tal själv. Jag brukar hjälpa till för honom, men han är en av få partiledare som skriver stora delar av sina tal själv. Alltså han hjälper av sin stab. Men däremot så Jimmy sa ju faktiskt att han stöttade republikanerna i riksdagen häromdagen. Jag kommer inte ihåg vilket replikskifte det var i, men han blev ju, jo det var i partiledardebatten, och Annie Lööf använde hemska mot Karlsson som slagträ mot Jimmy då. Att jag hade sagt att jag stöttar republikanerna och att Donald Trump ska vinna presidentvalet, och då ville hon ha svar på om det var bara min konstiga uppfattning eller om partiet och Jimmy stod bakom den uppfattningen. Och då sa Jimmy någonting i stil med att jag behöver inte rösta i det konstiga valet, jag ska inte göra det, jag röstar på mig själv. Men det är klart att som konservativ så vill jag att den konservativa sidan och reformationen ska vinna valet.
Just det. Ja, jag tyckte det var en lite rolig grej bara för att avrunda. Men jag har en sista fråga också.
Och det är inte alls omöjligt. Jag menar, politiken blir mer internationaliserad för varje år som går, upplever jag. Och jag tror att de flesta inom mitt parti och de flesta som är politiskt aktiva på en högre nivå i stigande grad följer amerikansk politik. Därför att det var intressen och debatterna, stridsfrågorna flätas ihop mer och mer. Det tror jag också är, utan att bli för långrande, men det tror jag också är en orsak till att det har varit så lätt för oss att bygga relationer i USA. Därför att de attackeras med princip samma argument. Striden står i grunden om nästan samma frågor i USA som ni har här. Det är liksom den konservativa sfären mot en allt mer identitetspolitisk, väldigt radikal, nästan nymaoistisk vänster som vill riva ner allt vår västerländsk civilisation, traditioner, kulturarv och nationalstatligheter.
Och det är en intressant sak när du nämner internationalisering av politik, för jag anser ju inte att det är de konservativa som främst driver här internationellt, utan snarare de vänsterliberala. Alltså det finns oerhörda likheter mellan de vänsterliberala i Sverige, Centern, liksom Folkpartiet, Liberalerna, och Liberalerna, Demokraterna i USA och många liberala partier runt om i hela Europa. Där har vi gemensamma nämnare som heter duga. De använder samma terminologi och de pratar samma språk nästan, och bland konservativa är det inte riktigt så, utan det är snarare att när vi bygger broar, då springer vi kapp ungefär den process som de också har gått redan före, skulle jag säga. Vad tänker du om det?
Ja, men det är nog delvis sant. Dels är ju de internationalister, de har samma vision för hela världen. De är utopister och så vidare. Alltså konservativa försvarar ju olika saker. Vi försvarar våra hem och våra hem ser olika ut, och därför kommer konservatismen alltid att vara, tror jag, mer mångfacetterad än vad liberalismen och socialismen är. Däremot så upplever jag ändå att på vissa områden så har de konservativa rörelserna blivit mer lika varandra, just därför att mycket av det vi gör är ju en reaktion på den här radikala vågen. Och att vi har ett behov av att värja oss mot samma typ av falska angrepp och nidbilder och brottas med delvis likartade strukturella problem. Men när det gäller konflikter, stad och land och allt det här. Så att det finns starkare skäl idag, skulle jag säga, än vad det fanns för 10, 15, 20 år sedan för konservativa på olika sidor av Atlanten att lära sig av varandra, studera best practices, organisation, struktur och så. Och sen kommer frågorna alltid skilja sig och ja, därför att vi har delvis olika kulturer och försvarar delvis olika saker.
Jag tänkte vi skulle avsluta då med en fråga om framtiden. Alltså när du började engagera dig politiskt, då var det så här att konservatismen kanske inte var så stor, men utmaningarna var inte heller lika stora. Därför att situationen, anser jag då, som konservativ var bättre på 90-talet i Sverige och Europa än det är idag. Idag är konservatismen större, men utmaningarna är också oändligt mycket större än de var för 20-30 år sedan. Vad kommer konservatismen att betyda för att förändra framtiden för Sverige och Europa, kanske till det bättre? Hur pass stor roll har konservatismen och hur stora är utsikterna att faktiskt lyckas med en förändring?
Jag tror att den är helt avgörande. Alltså, Europas och Sveriges öde är sammanflätat med konservatismen. För att den samhällsutveckling vi har haft de senaste decennierna är helt ohållbar. Alltså, det låter dramatiskt, men det är ju alltså, hela grunden för vårt samhälle och anledningen till att vi ens har ett samhälle är på väg att eroderas. Och jag är rädd att det kommer ta en ände med förskräckelse om det inte bromsas väldigt, väldigt snart. Och för att det ska vara möjligt att bromsa den här flodvågen av vänsterradikalism så måste högern enas. Och jag tror att det enda paraply som högern kan enas under är konservatismen. Det är enda paraply där såväl de nya, mer patriotiskt inriktade konservativa rörelserna och de gamla, mer traditionella konservativa partierna kan enas under. Och jag tycker att ECR-gruppen är ett bra exempel på det. Där vi har partier som då, liksom gamla institutionella partier som Tories och partier som SD som enas under ett flagg. Och det tror jag är framtiden. Och det är också framtiden i Sverige. Vi måste förverkliga visionen om idén om ett konservativt block. Och det blocket måste vinna nästa val. Därför att, för att sanden i timglaset är på väg att rinna ut.
Ja, jag håller helt med. Och det visar, där kan vi också lära av brittisk och amerikansk konservatism. Det breda tältet är livsviktigt för den här rörelsen.
Ja, det är en intressant process. Den här fusionismen som skedde. Startade med Buckley som ju också förstod vikten av civilsamhälle och tankesmedjor och att bygga en egen infrastruktur. Så den är ju, har ju varit avgörande för att de konservativa i USA ska ha lyckats hålla emot så väl som de ändå har gjort så pass länge. Hade de varit mer splittrade och inte haft den här fusionistiska idén så hade det varit svårare. Och det är väl något liknande jag skulle vilja se egentligen både i Sverige och i hela västvärlden. Alltså att vi enas kring ett antal kärnvärden. Det här liksom är det viktigaste att tycka om man är konservativ. Det kan vi alla skriva under på. Och sen så lägger vi vår energi där och försöker vinna i de frågorna. Och hålla vänstern stången. Och sen så kan vi så här, agree to disagree om en del andra saker som har mindre betydelse.
Ja, jag håller helt med. William F. Buckley är ett av mina personliga föredömen. Han är oerhört, ja, han var oerhört liksom smart och intellektuell och en av de här konservativa som man kanske inte tänker på när man tänker på amerikansk konservatism, du vet, tillbildelse och sånt. Men det är helt rätt, alltså det här breda tältet och att liksom ha en enad front mot vänsterliberalismen i försvaret av, ja, av den västerländska civilisationen, helt enkelt. Så att, ja. Ja, med det sagt så har inte jag några fler frågor, så att jag vill säga stort tack till dig, Mattias, för att du tog dig tid till det här och lycka till med Oikos och allt som ni tar er för.
Tusen tack och lycka till själv med dina projekt.
Det var avsnitt 1185 av amerikanska nyhetsanalyser, Sveriges enda konservativa USA-podd som jag driver för att ge dig perspektiv på tillvaron som svensk media inte erbjuder. Stöd gärna på swishnummer 070 30 28 95 0 eller genom att via hemsidan stödja på PayPal, Patreon eller bankkonto. Det var allt för idag, tack för att ni har lyssnat. Thank you.